hemmet. Det kommer ju också i en tid när det är väldigt mörkt. Så att de där stjärnorna lyser ju upp väldigt fint där hemma. Och det blir väldigt hemtrevligt. Så för mig är julen förknippad med mycket nostalgi, förväntan och hög mysfaktor. Och det kanske man har med sig sedan man var liten, jag vet inte. Men jag tycker att det är en härlig högtid. Men jag vet också att julen för många är förknippad med så mycket annat. Det är en högtid som många kan känna sig väldigt ensam under. Det är också en högtid som är förknippad med mycket stress och jäkt. Så det är ju med många blandade känslor. Inför den här predikan så kom jag över en av Thomas Sjödins krönikor i den här lilla boken. Thomas Sjödin är ju en väldigt klok man. Och i en av de här krönikorna som heter Att låta själen gå i morgontofflor. Nej, det la jag till själv, morgontofflor. Men jag tänker på morgontofflor. Det står bara tofflor faktiskt. Att låta själen gå i tofflor. Och då beskriver han just det här med jäkt och stress. Och inte minst i december månad. Som är en tid som kanske inför julen så förknippas med just detta. Ska jag bara läsa ett litet stycke här. Jag skulle kunna läsa hela, men jag har valt att läsa detta. December månad kan tjäna som exempel, alltså just kring det här med stress och jäkt. En månad som inte är årets snällaste tid i detta avseende. Adventsveckorna har en inbyggd acceleration i sig. Man ångar på för att kunna posta ut sedan. Man jagar mot julen och julen jagar mot oss. Och när helgerna äntligen kommer känns det som man har fått en adventsstjärna i huvudet. Man är helt enkelt för uppskruvad för att kunna njuta. Man måste ha lite kraft kvar om man ska orka vila. Man jagar mot julen och julen jagar mot oss. Och när helgerna äntligen kommer känns det som man fått en adventsstjärna i huvudet. Ja, låt oss hoppas att den här julen inte blir en jul där vi upplever det så. Kanske kan vi få vara med och påverka det. Varför har jag då satt rubriken Bered en väg för Herren som rubrik? Jo, den fråga jag vill ställa oss till oss var och en idag, det är just det. Hur bereder du och jag plats för Herren i våra liv? Hur bereder du och jag plats för Herren i våra liv? Jag ska börja med att läsa ifrån Lukas kapitel 10, vers 38-42. Och det är Marta och Maria som den texten handlar om. Det är en text som jag ofta återkommer till. Och jag märker att jag tenderar att ofta ha med den när jag predikar. Så Lukas 10, kapitel 10, vers 38-42. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Ja, jag återkommer ofta till denna text. Och kanske för att jag känner igen mig i Martas frustration, jag vet inte. I den här korta men kärnfulla text så låter ju Jesus oss förstå betydelsen och vikten av att prioritera rätt. Det här med jämbördig arbetsfördelning och att det här med att dela på hushållssysslor må vara viktigt, men än viktigare är att sätta Jesus först. Och det har Maria gjort. Hon har satt honom först. Och det är Jesus väldigt tydlig med, att det är det viktigaste. Jag tror Jesus förstår Martas frustration, men han vill liksom ändå liksom markera att Maria, hon har faktiskt valt det som är viktigast. Det här med att prioritera, det är ju väldigt intressant. Vi gör ju val varje dag. Och skulle man skriva ner de sakerna man gör eller man vill göra, så är det ganska lätt att se vad man bör prioritera. Men så är det ju inte alltid när vi står där. När man kollar tillbaka på de valen man har gjort, så märker man ju ibland att man tenderar att prioritera lite knasigt. I alla fall jag. Jag tenderar ofta att jag trivs bäst när jag har ordning och reda omkring mig. Det är bara det att när man har tre barn så har man aldrig riktigt ordning och reda. Och det där, den där liksom röran finns ju ständigt där. Och de här måste att ständigt plocka och fixa tar ju aldrig slut. Så det är en utmaning för mig, och kanske därför jag återkommer också till den här texten. Så det här med att välja och prioritera, det är väldigt viktigt, men också väldigt, väldigt svårt. De flesta här inne känner säkert till Alfons Åberg. Gör ni det? Har du någon bild, Simon? Jag vet inte. Om det är någon som inte. Här har vi Alfons och pappa. Han heter väl bara pappa, eller? Jag tror inte han har något namn. Nej, han heter pappa. I Alfons Åberg, det här är alltså en barnbok. Och då får vi följa Alfons, han är 5 år. Ungefär tror jag han ska vara. Och så pappa. Och så skiljer man livet ur ett barns perspektiv. Men när man läser det som vuxen så är det ju också... Man känner ju igen sig i det här. Oj, oj, oj. Då finns det en bok som heter Jag ska bara. Är det någon som känner igen den? Har läst den? Ja. Då är det så att då får man följa med Alfons och pappa på morgonen. Pappa, han sitter vid köksbordet och läser sin morgontidning. Och så sitter han och ropar: Alfons, är du färdig? Och Alfons har 10 000 saker han ska göra. Så han har inte tid att komma till det här frukostbordet. Och till slut så tryter pappans tålamod och han blir lite irriterad. Men till sist kommer ändå Alfons och sätter sig, äter upp sin gröt med lingonen som är båtar, och blir så småningom färdig före pappa. Han dukar av sin tallrik, sen går han och borstar tänderna och packar sin väska, och sen så ställer han sig redo och väntar på pappa och ropar: pappa, är du färdig? Och då säger pappa: jag ska bara. Det här med jag ska bara tendera, tycker jag, i mitt eget liv. Jag vill både tänka och säga. Jag ska bara. Kanske är det fler här inne som använder sig av den frasen. Jag ska bara. För det är ju faktiskt så att vi vet vad som kanske är viktigast. Man kanske har tänkt att jag borde ringa det där viktiga samtalet. Eller göra de där sakerna som barnet så länge har efterfrågat. Eller stanna upp och ta tid för Gud. De där sakerna är så viktiga. Jag ska bara göra färdigt det här först. Och så tenderar det att den där tiden som man tror man ska få sen, den kommer aldrig. Och så där kan man hålla på. Vad ger du och jag plats i våra liv? Eller vad står i vägen för att Jesus ska kunna breda, ta plats i ditt liv? I Martas fall så stod oron och bekymren i vägen. Marta, Marta, du oroar dig för så mycket. Hur ser det ut i ditt liv? Vad står Martas oro för i ditt liv? Är det stress? Det kanske också är oro. Är det bekymmer? Eller är det bitterhet? För någon kanske det är sorg. Sorgen har tagit för alldeles för stor plats. Det kanske är avundsamhet. Ja. Det kanske är missbruk. kan finnas så mycket som vill ta platsen från Jesus i våra liv. Och det kan bara du själv svara på vad den där oron står för i ditt liv. Ja, det märkliga är ju att trots att vi upplever att vi har så lite tid, så befinner vi oss liksom i en tid där vi inte behöver göra så mycket. Vi har liksom maskiner som gör det mesta åt oss. Vi har diskmaskin och tvättmaskin och vi har robotgräsklippare och vi har bilar som tar oss långa vägar och flygplan. Och på många sätt så har vi liksom underlättat och effektiviserat för oss själva. Så fysiskt sett så borde vi liksom ha maximerat för att verkligen bereda väldigt mycket tid i våra liv, eller hur? Trots det så är ju sjuktalen kring just utmattning och depression skyhöga. Och det här med att man har gått in i väggen är ju jättevanligt idag att vi gör. Och någonstans så tror jag vi alla måste ställa oss frågan, vad är det vi håller på med? Varför blir det så här? Ska det vara så här? Ska vi behöva må så här? Vad håller vi på med? Och det är ju faktiskt så att det är människor som börjar göra det, att ställa om sina liv. Att liksom dra i handbromsen, i nödbromsen skulle man kunna kalla det. Och liksom sluta acceptera att ekorrhjulet bara snurrar på. Är den här liksom en acceleration som slutar med att våra kroppar fysiskt inte orkar med längre? Finns de som ställer om alldeles? Man går ner i arbetstid för att, på bekostnad av att kanske kunna konsumera mindre, resa mindre. Det har ju också gått en trend, kanske man får säga. Men det kan också en liksom bild av eller ett tecken på hur vi längtar efter det enkla. Så att börja odla. Allt fler börjar ju odla sin egen mat. Det går ju inte så snabbt och kanske inte så enkelt heller. Men det finns en längtan efter liksom en lunk, tänker jag, där det går lite mer sakta. Men också för att man är mån om vårt klimat och vad man stoppar i sig. Just den frågan om tid, det ställer sig en av har ni, om ni lyssnar på P1, hemma går P1 på hela dagarna. Och just nu så har man en satsning som heter En på miljonen. Där man lyfter upp svenska röster under vanlig sändningstid i radion. Och då var det just en kvinna som liksom sa just det i början på veckan. Men för mig är just frågan om tid jätteviktig. För jag ser att det är så många som mår så dåligt. Och jag tror att vi har något att lära oss av andra kulturer och hur man förhåller sig till tid. Och det där liksom gnagde sig fast i mig. Ja, hur förhåller vi oss till tid idag? Jesus själv, han har ju gett oss ett fantastiskt rättesnöre. Som egentligen inte enbart kommer att handla om tid, utan som handlar om hur vi förhåller oss till alla möjliga saker i våra liv. Och han har ju sagt här, sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike. Ja, det låter väl lätt, eller? Fast jag tror att det kan få vara så lätt. Att om vi varje dag liksom söker Guds ansikte och ber bönen, Jesus, hjälp mig att sätta dig först. Att låta ditt rike få plats i mitt liv så att du kan genom mig få liksom skina igenom och få komma till glädje och välsignelse för andra. Så är jag övertygad om att Jesus vill svara dig på den bönen. Precis som Febe sa så är 20-årets rubrik för denna söndag, Guds rike är nära. När du och jag tar emot Jesus i våra liv så börjar ju Guds rike att verka i och genom oss. Det är något som händer. En ny ordning tar vid. Guds ordning. Där Gud är Herre och vi böjer oss under honom. Och när vi börjar göra Guds vilja så breder Guds rike ut sig genom oss och genom dig. Genom våra liv. Visst är det fantastiskt att vi får vara med och sprida Guds rike. Men det är ju först när Jesus kommer tillbaka som det liksom fullbordats helt. Men redan här och nu så kan vi få vara med och sprida Guds rike där vi går fram. Innan Jesus liksom var i tjänst, för det var han var kallad till här på jorden, så banade Johannes döpare vägen för honom. Och han predikade ju himmelriket är nära, omvänd er. Ja. Du kanske är här som ännu inte har tagit emot Jesus. Idag finns det möjlighet att göra det. Det kanske är flera av oss som har följt Jesus länge. Vi har omvänt oss. Men vi behöver omvända oss om och om igen. Och jag tror att idag då har vi möjlighet att omvända oss från det som vill ta plats. Ta första platsen från Jesus i våra liv. Så vi kan bereda mer plats för han. Och han vill ju liksom få första platsen på alla områden i just ditt liv. För någon kanske det är så att man går hit i kyrkan på söndagar och det är då man på något sätt påminner sig om vem som är här i sitt liv. Och sen flyter resten av dagarna på ungefär som vanligt. Men Jesus vill ju ha första platsen i våra liv varje dag. Varje stund vill han ju ha den platsen. Jag skulle önska att vi alla låter oss rannsaka oss den här dagen. Vi ska alldeles strax fira Herrens måltid tillsammans. Och kanske är det så att det finns saker i ditt liv som just du behöver omvända dig ifrån. Eller ställ frågan, Jesus, finns det saker och områden i mitt liv som du vill att jag omvänder mig ifrån? Vad tar tid från dig som liksom gör det svårt för dig att bereda plats för mig? Kanske är det så att även vi behöver lyssna till Johannes döparens ord om omvänd er, himmelriket är nära. Och gör just mer plats för Jesus den här julen. Vad står i vägen i ditt liv för att Jesus ska kunna ta mer plats? I Martas fall står hennes oro och bekymmer i vägen. Hur ser det ut för dig? Vad behöver du omvända dig ifrån för att göra utrymme för det som Gud vill göra genom dig och i dig? För Jesus vill ju genomsyra dig med sitt ljus. Och finns det mörker på något område så vill han att sitt ljus ska få skina även där. Så låt dina förberedelser för den här julen också bli en påminnelse om att förbereda mer plats för Jesus i ditt liv. Och låt oss alla, nu läste jag inte hela den här krönikan, men det här få en bild ändå. Låta våra själar den här julen få gå lite i tofflor. Så vi hinner ta in nuet och bara stanna upp och breda plats för Gud i våra liv och vår liksom i våra själar. Det kommer under gudstjänstens gång finnas möjlighet för förbön, så känner du att ja, men jag vill ha tid för att någon ber för mig, så kommer det finnas möjlighet till det. Jag vill välkomna dig att ta del av den förbönen. Det är fantastiskt att någon kan få be tillsammans med dig. Ja, Jesus, tack för att du kom till oss här. Att din, liksom, du har satt igång en räddningsaktion här. Du sände din son som har dött för våra allas synder, Herre, så vi kan få leva ett liv i överflöd, Herre. Vi ska få leva liksom ända in i evigheten med dig, Herre. Men redan här och nu så vill du ta plats i våra liv redan nu och här kan vi få ta del av ditt rike. Ta del av dina gåvor, Herre. Och Jesus, jag bara ber, Herre, att vi ska liksom påminnas om vem som är här i våra liv och att återlåta dig få första platsen i våra hjärtan, Herre. Så Herre, kom den här söndagen och visa oss, Herre, vad vi behöver göra upp med, Herre. Om det är oro, Herre, om det är bitterhet, om det är avundsamhet, Herre. Ja, Herre, bara du vet vad vi behöver lägga ifrån oss och be för, Herre. Så du kan komma in och göra, liksom få ännu mer plats. Kom med ditt ljus, Herre. Vi välkomnar dig, Herre. I Jesu namn. Amen.